Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hedvig, ett försäkringsbolag som fokuserar på smidig service både digitalt och via personlig service. Läs mer på hedvig.com. Linnea Salmén, jag sitter här omgivna i detta paradis av möbler och inredningssaker på Grev Turegatan 1 i pop-up-butiken Hedvig Goods. Vad är det här?
Jo, men nu sitter vi i en utställning som jag har kurerat. Och hela det här projektet har gått ut på att jag ska köpa in 100 stycken unika objekt. Det kan vara möbler och konst eller någon knasig liten figur. Det är verkligen allt möjligt här inne. Och sen så kommer det gå till som så att de 100 första personerna som tecknar en hemförsäkring på ett år med Hedvig, de får komma hit och välja varsitt objekt som en extra liten gåva.
Det är otroligt.
Det är otroligt, ja.
Och jättekul. Det är öppet nu, det är öppet vardagar.
Det är öppnande på måndag den 12 till och med den 25 april. Så att det är bara att komma hit.
Jättekul. Du, vilken sak skulle du helst rymma iväg med om du fick ta en nu och springa?
Men hade du blundat i 10 sekunder, då hade jag tagit skärmväggen under ena armen. Jag hade tagit det rosa lilla bordet ifrån Niklas Runesson under andra.
Krallrosa, bubbelgumsrosa i trä.
Ja, så fin. Och en tavla på huvudet. Sen får jag inte plats för mig.
Du, om du ska tipsa lyssnarna, dina 3 bästa tips för den som ska skapa ett hem. Ja. Vilka 3 tips ger du då?
Då skulle jag säga att utgå från en känsla, snarare kanske än en trend. Vill du känna dig lugn i ditt sovrum, men vad blir du lugn av? Vill man vara kreativ i ett kök, så ha mycket grejer framme, öppna hyllor, blir du stressad av det så skala av. Det är väl ett tips, känslan. Och sen att försöka få in som vana att kolla second hand. Det blir mycket roligare och mer unikt. Och sen det sista, att skynda långsamt men samtidigt våga göra fel. Att det är liksom ingen hjärnkirurgi, utan man kan spackla igen ett hål i väggen. Så att våga testa det fram.
Du är en betong. Du har ju en väldigt lekfull och rolig stil som många vill ha. Du har ju till exempel tagit ner väggarna ner till betongen i ditt eget kök. Mm. Hur tänker du när du inreder? En kort...
Jag gillar olika former av uttryck. Jag vill att det ska kännas roligt och otippat. Jag gillar både sådana typer av människor och hem som inte ser ut som alla andra. Så att vi går väldigt mycket på känsla, och vårt hem är liksom en förlängd arm utifrån vilka vi är som personer. Så det ska kännas glatt och spontant och roligt och levande.
Tusen tack Linnea och Hedvig.
Tack!
Han är tillbaka, och senast vi sågs var innan pandemin var ett faktum. Den här gången pratar vi om hur vi ser på boendet och vårt hem just nu. Kontorsytornas framtid, odlingsboom, utrymme. Men vi pratar också om våra värderingar. Mera paddel och vinterbad, och från likes till hugs, säger veckans gäst. För dig som är ny lyssnare finns det snart ett 100-tal avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är Johanna Hulander, och det är jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Och det gör du enklast via Instagram, där kontot heter @inrednings_podden. Kom också ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt, och ge gärna ett betyg och en recension. Men nu är det dags för veckans gäst. Välkommen tillbaka till inredningspodden, Stefan Nilsson.
Tack Johanna.
Eller Trend Stefan, som många känner igen dig som. Och jag tänkte, hur ska jag beskriva dig igen? Och då skrev jag i min text, trendspanaren som har koll på allt och alla, med speciellt fokus på design.
Ja, ja, men så vill jag nog identifiera mig. Jag får ju ganska ofta den här fördomen om att jag är inredningskillen. och det är klart jag jobbar jättemycket med inredning, och, men inredningen är ju ett verktyg att prata om så här, hur vi lever, vilka värderingar vi har, och det är det som är det spännande, eller det är det jag gillar att prata om, liksom hur vi, vad vi tycker är viktigt liksom. Och då kan man prata om det genom inredning. Tycker vi att det är viktigt med hållbara möbler, eller tycker vi det är viktigt med möbler med starka varumärken, eller tycker vi det är viktigt att inredning blir mer likt mode? För jag menar, det är sånt är spännande. Mm. Tycker jag.
Vi spelade in senast i november 2019, och då hade du precis varit på en gigantisk inköpsmässa i Canton.
I Kina säger
I
vi.
Kina.
I Kina.
Och då måste man bara fråga, kunde du i din vildaste fantasi tänka dig att någon månad senare skulle det här pandemin ske?
Nej. I februari förra året, jag landade från min sista resa den 14 februari. Då hade jag varit ute och rest. Och en av de sakerna, jag hann se ungefär 3 mässor förra året innan allting stängde. Och en av de mässorna var i Frankfurt. Och där stod vi i pressrummet och hade happy hour och drack öl. Och då lyfter presschefen fram ölen Corona och säger, nu skålar vi för Corona. Ja. Alltså, nej men man trodde inte det. Nej men,
okay.
Nej, men det trodde man inte, absolut inte att detta skulle ske. Det finns inte en chans att vi skulle kunna föra sig det här.
Nej, för hur har det varit att jobba med trendanalyser under det här året som har varit? Det har ju varit helt, helt unikt.
Mm.
Du har ju inte som sagt rest, du har ju inte träffat så mycket folk. Var har du fått dina intryck ifrån?
Det har varit enormt. Jag vill inte använda ordet svårt. Jag höll på att säga svårt. Men det är ju utmanande. Det är nytt. Det är frustrerande. Jag har jättemycket känslor på en och samma gång. Jag brukar säga att jag står på 4 ben när jag gör mina trendanalyser. Det vill säga att jag tittar väldigt mycket på rapporter. Alltså allt från SCB till, eller det finns ju undersökningar utomlands. Och när man ser att nu ökar det här, nu minskar det här. Och då tittar jag på det. Sen gör jag ju intervjuer där jag pratar med människor. Och säger, vad tycker du är viktigt? Om du hade 500 kronor över, vad skulle du göra då? Och sen sätter jag det i någon slags historisk kontext. Alltså har vi hittat det här förut? Har vi gjort det här tidigare? Kan vi liksom dra några paralleller bakåt i historien? Jag har ju läst historia på universitetet till exempel. Så det är liksom sånt som jag tycker är roligt. Och sen så tittar jag på sjukt mycket saker fysiskt på plats. Alltså den direkta intuitiva upplevelsen. Är restaurangupplevelsen spännande? Är prylen snygg? Är konsumtionstillfället annorlunda? Alltså och roligt så. Så de här 4 grejerna är det som är basen i det jag jobbar med. Och då är det så att jag kan bara göra 3 av dem.
Mm.
Så, och så har det varit. Så att jag har ju suttit vid skrivbordet och tittat och läst och liksom så här, man har försökt ställa lite frågor med människor och så här, men det här spontana, omedelbara försvinner ju ganska mycket.
Mm.
Och det historiska är jättesvårt år. Men alla under det här året har ju pratat om att efter pandemin så kommer vi ha en period av glädje. Det här känner du igen också. Alltså alla pratar om att men precis som den spanska flugan var, så efter det kom det glada 20-talet och alla har pratat om detta. Men vi vet ju liksom inte när det här är slut.
Mm.
Och då vet vi inte när ska vi förbereda för det glada 20-talet. Liksom, det nya glada 20-talet. Och blir det ens ett slut? Förstår du vad jag menar? Det är sådana grejer som gör att det här är extremt svårt.
Inför 2020 så satt jag och lyssnade på dig fysiskt. Och då pratade du om just happy. Ensamhushåll, butiksdöd, plant porn, och man kan väl faktiskt säga att vi blev ju inte happy, men i övrigt så blev vi ju ensamma,
ja.
Vi har handlat mycket på nätet,
ja.
Och skaffat mycket växter, ja. Så du hade ju rätt.
Ja, bitvis. Nej men happy är ju också behovet, alltså jag kan tycka att jag fortfarande delvis har rätt, alltså behovet av. Jag pratade då för ett år sedan om att, jag menar, hela Trumpismen och hotet om en lågkonjunktur och hot gjorde att vi behövde liksom så prata om andra saker. Så de behoven finns ju kvar, men jag tror att vi liksom fortfarande har en stark liksom så här rädsla nu 2021, så rädslan är tung. Rädslan gör att vi liksom så här letar efter retro trygghetsfaktorer i allt vårt beteende. Alltså, vi experimenterar inte med ny mat till exempel. Vi tar inte in några nya exotiska maträtter, utan allting är väldigt liksom trygghet så vi backar bandet fortfarande. Men det kommer bli happy så småningom. Det kommer bli happy.
När jag pratade med en kompis igår så sa jag att jag skulle träffa dig idag. Mm. Och då så sa han att, men vilket spännande jobb liksom. Men när, kan, jag skulle vilja veta av en sån kille som han att när har han haft rätt som mest och när har han haft fel som mest?
Ja, jag får den här frågan ibland faktiskt, det här med när man har haft fel. Jag tänker inte på sådana termer, för då tror jag att man lägger band på sig själv. Liksom. Så att man kan inte tänka liksom, så, utan man måste ju bara jobba för att så här, underbygga och stärka sina teser. Det som jag ser, som jag har lärt mig, jag har ju jobbat med trendspaning sedan 2000. Så nu är det 21 år som jag har gjort det här.
Det är fantastiskt.
Exakt, så man lär sig. Och det jag ser till exempel är att jag och väldigt många av mina kollegor i branschen pratar väldigt ofta om de här färgglada företeelserna. Och det är nog snarare för att man själv vill det. Och det är lite grann som den röda klänningen i skyltfönstret. När du går på gatan och så ser du den här, åh vilken fin röd klänning, men du går in och köper en svart. Alltså, och så är det med trender också. Man kan prata om trender som är så här, jag har pratat om så här Falcon Crest-trenden till exempel. Åh, nu kommer de så här axelvaddarna och det stora börjahåret och spandexkläder. Och, ja, det kanske gör på någon slags ironisk nivå. Men
Alexis,
det,
eller vad heter hon?
Hon. och Crystal heter hon den andra.
Just det, va? Lite grått så här.
Exakt det. Och det kan man väl göra som någon slags så här ironisk. Men så på så sätt så har man ju fel. För det blir aldrig så färgstarkt som man tänker sig. Faktiskt.
Andra sidan, måste inte du dra lite?
Jo, man behöver den kittlingen också. När man står och pratar. Man behöver, liksom, man behöver bli lite förfasad och förfärgad. Jag pratade om så här sextrender. Och det kan man absolut se. Man kan se nitar, man kan se läder. Och, fast hur mycket sex är det i nitar och läder? Det kanske snarare är typ hästsport, för jag menar liksom. Men man säger sex för att det ska bli lite så här pirr, om man ska bli lite vaken, om man bara står på scenen eller vid något tillfälle och bara bekräftar att det är grått väder i mars, våren kommer så småningom, alltså då deppar man ju ihop. Man behöver ju någon som säger så här: i år kommer tussolag och sådana tidigare än någonsin, vi kommer bli fulla av endorfiner, alltså det är det som också är ens roll liksom. Mm.
Jag tänkte också att vi skulle prata om hur synen på boendet har förändrats under det här året. För många sitter ju hemma och jobbar. Och man kan ju egentligen arbeta var som helst, när som helst, bara man är uppkopplad. Men hur har det här förändrat vår syn på boendet det här året?
Jag skulle säga att hemmet är ju en av de största faktorerna som har förändrats i pandemin på flera nivåer. Dels så är det ju såklart någon slags funktionsförändring, alltså våra behov har förändrats. Så vi pratar om våra hem ute i termer av att man kanske behöver ha en plats att arbeta på till exempel. Man kanske behöver ha rum att stänga dörrar till, så att funktionen har förändrats. Men sen har vi också dragits med i någon slags våg av att alla andra inreder. Och då ska jag också inreda. Och det för mig är det, ja, men om man tittar på siffror igen, det här med statistiken som jag tycker om då, så är det så att nästan alla branscher har gått halvbra eller katastrofdåligt, om det är ju restaurang- och hotellnäringen. Men alla andra branscher har gått okej, förutom inredning som bara drar iväg. Ja. Och då pratar man om att, jo men det är ju för att vi sitter hemma och tittar på våra väggar. Och då är de så tråkiga så vi måste måla om eller tapetsera om. Ett tag i somras så gick det rykten om att det gick inte att få tag på tapeter i Sverige. Tapeterna var slut, Johanna!
Var det så?
Nej, det tror jag inte det var. Men det var så roligt att det dyker upp sådana. Alltså som när toapappret tog slut. Ja. Helt plötsligt, tapeterna är ju slut. Det finns ingen färg att få tag på för att måla väg. Ja, men du vet, det var ju inte sant. Men att det pratas om det på det sättet, det är ju ganska fascinerande. Och då dras det med i att ja, men alla andra gör det. Men jag vill ju mena att det är en ologiskhet. Därför att vara hemma då med kanske en partner och barn och hundar och katter. Liksom.
Som vi vet hur det är.
Och sen då bara, nej men vi renoverar köket. Vi är hemma 4 pers dygnet runt. Och vi passar på att renovera köket. Det är fan hål i huvudet.
Ja.
Det är jättedumt. Men det görs. Om man renoverar badrum, alltså när man pratar med alla köksföretagen, det är det igen då, det är mina intervjuer. När man pratar med alla köksföretagen, de har aldrig sålt så mycket kök som de gjorde under 2020. Och det är så här, Men oj, vad håller folk på med?
Ja.
Så, för att svara på din fråga. Hemmet har förändrats jättemycket. Dels så då, så, ja, men vi pratar om det, vi gör det. Det finns och nya behov. Och det finns fortfarande så här, liksom, så här, ganska mycket att prata om. Så här, vad kommer det ta vägen? Nu under designveckan i februari så pratade jag med också flera igen. Vi pratar. Och det pratas väldigt mycket om det här med att vi lämnar storstäderna. Jag ser mer och mer siffror och statistik på att vi liksom lämnar storstäderna.
Mm.
Varför det för konsekvenser?
Ja, det var på nyheterna igår att 25% av folket som de hade frågat kunde tänka sig att flytta till landsbygden.
Ja, det är samma siffror jag också har läst. Mm-hmm. Och jag ser det som en internationell företeelse. Så att vi vill att lämna storstäderna. Det är alltså att kunna jobba, där jobbet är en viktig nav i våran vardag. Så med 5G och allt det här, liksom, nej, men vi kan jobba var som helst. Och då jobbar vi i Linköping eller utan, i förort till Linköping. Alltså snarare än att sitta på Stureplan och jobba.
Hur ser du på storleken på bostäder? För det var också någon som sa att man ser att efterfrågan på större bostäder ökar. Vi har ju innan pratat om det här med compact living och att vi ska bo trångt och ha liksom allt på en liten yta. Hur kommer det att slå, tror du?
Jag tror att vi kommer ha det här ett par år. Alltså utflytten från våra storstäder och in i de stora husen och in i de stora lägenheterna ute i landet som är billiga. Men jag tror att vi ganska snart igen kommer se det, för det staden erbjuder, oavsett om vi pratar om Stockholm eller Malmö eller Linköping eller någon annan stad, så är de som magneter. Alltså det är så bra. Stefan visar i luften här. ljud. Vissa visar. Men alltså, stad är som magneter. Det är där liksom pulsen är. Alltså, det är där det spännande, det kittlande är. Och, ja, jag ser verkligen att vi kommer flytta ut under en period nu. Så här 4-5 år. Men sen så kommer liksom staden i alla fall komma tillbaka. Så staden har inte kört. Sälj inte lägenheterna i era stora städer. Utan håll dem. De är värda någonting i alla fall fortfarande.
Behåll en liten etta.
Ja, exakt. Det, exakt det. Men compact living kanske kommer tillbaka. Det tror jag. Vi måste rätta munnen efter kappsäcken. Så vi i den stora staden så har vi bara råd med det lilla boendet. Men ute i landet så har vi råd med det större boendet. Mm. Så är det ju.
Kontorsytorna, nu sitter vi i ett helt nytt koncept som har tagits fram i Stockholm. Men kontorsytorna står ju tomma i hög utsträckning nu. Hur tror du utvecklingen kommer att se ut där? För du sa ju innan att ja, men vi kommer ju att behöva träffas fysiskt. Vi vill ha kul på jobbet. Men jag säger som på spåret, vart är vi på väg?
Just när det gäller kontoren, tänker du? Eller? Mm. Alltså det är ingen som vet. Jag har pratat med flera av fastighetsägarna. Det är egentligen väldigt få som har någon slags styrning. Eller det jag ser, det jag hör, det är att de pratar reaktivt. Alla fastighetsägare och kontorsägare säger så här, nej men det är klart att kontoret kommer vara kvar. Och jag säger, är vi säkra på det? Är vi verkligen säkra på det? Alltså, ja, det är klart att kontor, vi kommer behöva kontor alltid. Måste vi verkligen det? Alltså, så vad kommer, när kommer de vakna till liv och vad kommer komma istället? Jag tror att det enkla svaret är att det kommer bli bostäder. Det är det enkla svaret. Så att alla de här smygkontoriserade fastigheterna i våra städer kommer bli liksom boenden igen. De nybyggda fastigheterna som är kontor, vi pratar i så här Kista centrum, bara som ett exempel liksom. Det är svårt att göra om det till bostäder, men det skulle kunna bli.
Och på de som sitter på kontoren, alltså som inte är fastighetsägare, tror du att de vill man sitta hemma och jobba? Tycker folk om att sitta hemma och jobba generellt?
Alla jag pratar med tycker att det är har ett bra värde. Alla jag pratar med tycker att det är ganska bra att jobba hemma, men sen är frågan om hur mycket. Men ingen tycker att det är dåligt att kunna jobba hemma. Men däremot är det frågan så här, hur mycket, vilka förutsättningar. Alltså, måste jag sitta med 4 ungar och en kräkande hund? Alltså, eller hur ska, vad är förutsättningarna?
Nej, tack.
liksom. Men alla tycker om att kunna jobba hemma. Jag tror att också när man då tolkar svaren som jag gör, så att alla vill jobba mindre. Det är en av fördelarna med att jobba på det här sättet som jag nu vet. Jag kan jobba mindre, jag kan slänga in en tvätt i tvättmaskinen, jag kan förbereda middagen. om man tror att man får mer tid. Men det är det som är så spännande med den här frågan om vart är vi på väg, är ju liksom så här, vad gör du med tiden? Just nu så gör vi bara Netflix.
Jaha.
Det är det enda vi gör. Och jag blir galen på detta. Det är så tråkigt.
Men just att vi har det behovet. För du pratar om det här med att man går ner i tempo lite. Att vi lever lite mer slow living, som det så fint heter då.
Ja, än så länge. Som sagt, det är så fascinerande svårt att kunna förutse var liksom våra värderingar tar vägen. Det är så. Det är liksom, det finns inga referenser där ute. Det finns ingen som så här tar spjärn och bara säger så. Jag kan sakna en person som tittar i framtiden som är lite kontroversiell, är ju Alexander Bard. Och han har ju åkt ut med badvattnet liksom så här. Men jag kan sakna honom för att han liksom, han vågade prata om liksom så här, men vart är vi på väg om 5 år? Och ingen annan gör det liksom. Och det gör det svårt att hitta referenser, för att man kan hålla med honom eller inte, men han tycker i alla fall någonting. Och när ingen annan tycker någonting så blir man så här, det är så här bara diskvatten. Grådassigt vatten, så man vet inte vad händer. Jag vet inte hur vår lifestyle, hur våra värderingar, hur våra liv ser ut hösten 2021. Absolut ingen aning. Har vi kvar pandemin? Får vi resa? Är vi tillbaka till någon slags normalitet? Eller har vi 47:e vågen? Eller...
Det där med resor är ju en sak som folk börjar planera resor igen. Mm. Men tror du att nu bor vi ju in oss så mycket i vårt hem? Men kommer man sen när det då går att resa igen, kommer vi då bara överge det och säga nej, men nu drar vi igen?
Igen, alltså statistiken säger, jag har ju då kompisar som är, ja, jag borde säga att jag gör intervjuer, men det är kompisar till mig faktiskt som jobbar i reseindustrin. Och de säger ju att viljan när de gör kundundersökningar, viljan till att resa är tillbaka till där det var innan pandemin. Så man vill resa. Och sen får vi fortfarande se igen då alla dessa hinder på vägen. Ska vi ha som i Israel, ska vi ha liksom sådana här coronapass? Vet inte. Jag tror att det, men igen då, bara för att prata om liksom den extrema designvärlden vi befinner oss i. Vi sitter nu i snart mars och alla pratar om att i höst så kommer mässorna tillbaka, vilket är min värld. Och då kommer till exempel den stora Milanomässan ska ju gå i september, och alla sitter så här, åh, det kommer bli så mysigt, vi kommer dricka Negroni och vara i solen i Milano igen. Och jag säger bara så här, men september, det är inte en chans. Det finns inte en chans att vi är tillbaka liksom, i att träffa 300 000 personer på en mässa som du aldrig har träffat förut. Johanna Hylander, skulle du vilja utsätta dig själv att träffa 300 000 personer som, från hela världen du aldrig har träffat förut?
Nej,
det är människor från Afrika som inte har vaccin, det är människor från Asien, det är människor från Sydamerika. Nej, det finns inte en chans.
Nej.
Och det är det som jag försöker ha i huvudet när det gäller alla dessa så här framtidsresonemang om vart vi är på väg och liksom så här, realismen i det här. Nej, jag tror att vi fortfarande, vi nu pratar om det, vi börjar snart landa i de här hardcore-trenderna, men jag tror fortfarande att det här tillbakablickandet och det lugna, det nostalgiska kommer att hålla i sig ganska starkt. Ja, det tror jag.
Och sen när folk inte har rest så har de ju köpt då, som du säger, nytt kök och nytt badrum, så man har ju inte så mycket pengar kvar.
Nej, och det finns också så här, i mina intervjuer då som jag gör, så är det så här, för 2020 så då, så alla, någon sa nu häromveckan när jag pratade med någon, att en familj, 2 vuxna och 2 barn, inte vet jag om de är dina barns åldrar, men någon andra åldrar, det kostar så här, en familj som åker iväg på en semester, det går på 100 000 kronor, jag vet inte var de åker, men, det, men så. Eller alla resor under ett år, men, och nu har vi inte haft några resor, så då har man 100 000 kronor över, och det är det som är köket, precis som du är inne på. Och vi har ju ingen lågkonjunktur. Alltså, de enda branscherna som är riktigt drabbade är ju restaurang och hotell, men alla andra tuffar på ganska ordentligt. Så det innebär att potentiellt sett så skulle man kunna ha 100 000 kronor över att kunna investera i någonting nytt i hemmet 2021. Men man orkar inte, tror jag. Och jag, när jag pratar med köksföretagen så säger man med någon slags medvetenhet, nej, har man köpt ett kök för 100 000 kronor 2020 så kommer man inte göra det 2021.
Nej.
Den medvetenheten finns.
Man har varit med om det då och sett att det här var mycket jobbigt.
Ja, det var katastrof.
Men du, under våren och sommaren så gick ju din trend där, plant porn, som jag tycker är lite roligt.
Jätteroligt, ja.
Över till den här enorma odlingsboomen. Mm. Och alla började odla på balkonger och träd, och du började odla de grönsaker. Mm. Och vi köpte ju grillar, vi köpte växthus, vi köpte pool, vi köpte dyra utemöbler och billiga utemöbler. Mm. Och gud vet vad. Men är det här ett intresse som kommer att hålla Eller kommer det att klinga av, tror du?
Alltså de snabbväxande växterna har en potential. De långsamväxande växterna är svårare. Och det handlar om att vi gör någonting som vill vi ganska omedelbart ha någon slags belöning. Baka bröd till exempel. Ja men, vad tar det? 3 timmar. Och sen kan du lägga ut en bild på Instagram och säga så här, kolla vad duktig jag är.
Just det, det var då gästen tog slut.
Ja, just det. Ja, exakt det. Ja, men du förstår, resonemanget. Man kan ha gästlöst bröd också, eller whatever. Jag kan ingenting sånt där. Och så är det också med odlandet. Att ta en stickling och sätta i vatten och 2 veckor senare så har du planterat och så har du ett nytt palettbladsbuske. Det är jättesnabbt och enkelt och verifierande. Titta vad Johanna är duktig. Träd är långsammare. Att odla marken, tomten, liksom så, det är svårare. Så snabb bekräftande odling skulle jag säga har absolut en framtid för sig. Och där ingår inomhusväxter, krukväxter som jag säger. Snabbodlande växter utomhus, till exempel då säsong, ätbart. Salladen ska ätas i år, morötterna ska ätas i år. Och ja, men blommor som blommar i år. Jag vill inte se din buske som har växt 5 år. Jag vill se den busken som du har planterat nu och som blommar. Så det har med lite med hastigheten att göra.
Det har inte varit så att folk har tröttnat ur. Förra året så blev många testade och alla lyckades ju inte.
Nej, gud nej.
Utan det är inte så att, nej men det här intresset, nej, det där var för jobbigt.
Alltså jag tror att du så pass enkelt och snabbt kan få dina bekräftelser och få börja om från början. Om man jämför med en annan sån, så här, nu när våra värderingar förändras. Det pratas mycket också om i min värld om att hantverket kommer tillbaka. Nu ska vi börja sticka. Nu ska vi börja tälja. Men det är ganska lång uppfartsträcka. Förstår jag menar? Det är liksom så här, det tar tid att så här, vilket stickmönster ska jag ha? Så måste jag skaffa garn och så ska jag skaffa stickor. Och så ska jag lära mig. Eller tälja. Ja, men vad gör jag av allt spån jag täljer? Jag kan inte sitta i soffan och tälja. Alltså, så det finns lite grann. Så vår lifestyle påverkas också av det som är kan de facto göra och hitta inspiration av. Och det behöver vara relativt snabbt. Så där är odlandet absolut. Det finns en potential kring det. Det vill jag mena.
Det kan ju vara bra för de som lyssnar att veta att jobbar de inom den här branschen så räknar med ett hett år 2021 också.
Ja, jag tycker att det är absolut ja. Och det finns ju fortfarande mycket också att säga. På samma sätt som att hantverket då, där gräver man historien. Alltså, nu har jag lärt mig sticka på det här sättet. Men på samma sätt så kan vi prata om odlandet som en slags nyttofunktion. Att det blev ätbart eller igen då kulturhistoriska referenser. De här blommorna hade min mormor. Så det finns ju mycket att gräva i där också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du skrev ju i en krönika att vi har tvingats in i ett alternativt tänkande. Att vi blir mer medvetna om överkonsumtion. Och vi pratar mer paddel och vinterbad, sa du. Och vi går från likes till hugs. Förändras våra värderingar nu, tror du?
Vad som händer är ju att allt detta... Det är så många delar i vår värld som förändras på grund av pandemin. En sån sak är ju det här med att det så påtagligt har förändrats i modebranschen är att vi har inga kläder att klä upp oss, eller vi har ingen att klä upp oss för. Jag är hemma i min lägenhet i Vasastan med min kille liksom, så här, nej men jag har samma jeans varje dag liksom. Jag behöver inte byta.
Här sitter vi i våra stickade tröjor och jeans.
Jag behöver inte klä upp mig för honom, vilket är också väldigt osexigt och otrevligt, men så är det liksom. Och vilket gör att jag inte köper några nya jeans. Så. Och på samma sätt så tror jag att vi kommer se också hur inredningsvärlden påverkas. Det vill säga att amen, jag har ingen att laga mat för. Då har jag ingen att köpa finporslin till. Varför ska jag köpa en vinkaraff när vi ändå bara dricker vin direkt ur bag-in-box? Eller förstår jag menar? Alltså, detta, så våra beteenden kommer göra att... förutsättningarna förändrar våra beteenden som gör att vi liksom så här slutar komma prata om de här sakerna. Och vilket gör att amen, jag lägger inte ut några bilder på någon vinkaraff. Jag lägger inte några bilder på de nya byxorna jag har köpt. För att jag har inte köpt. Alltså, så, som de sakerna jag delar med mig av blir snarare då om en andra värderingar. Som till exempel. Ja men kolla, nu har jag ju gjort yoga. Det är lögn. Jag har aldrig gjort yoga. Inte en annan gång.
Är det sant?
Men, jag har aldrig gjort. Nej, men jag har nästan som nyårslöfte att jag ska göra yoga i år. Men du fattar. Alltså, det, och där är ju liksom vinterbadandet. För man är i behov av att vara i kontakt med andra människor. Vi pratade om att jagandet av likes har vi pratat om tidigare. Och det är inte riktigt så enkelt. Det är klart att man vill ha likes. Men man vill också ha en kommunikation. Man vill veta att någon annan ser mig. Och då är vinterbadandet eller paddel sånt. Som exempel på. Alltså vi gör istället för att ha middagar hemma och klä upp oss för varandra.
Mm. Har du testat paddel och vinterbad?
Nej, ingen av det. Lika mycket som med yogan. Men jag är en late adopter, Johanna. Jag är det. Ja. Nej, men så är det. Jag är, och för de som inte känner mig så, nej men jag är sist på banan. Absolut, sist på bollen. Men det är inte det som är mitt jobb nödvändigtvis. Jag måste inte vara först.
Nej,
en
nej.
Del grejer måste jag. Men jag måste kunna analysera varför vi gör de här grejerna.
Mm. Butiksdöden har ju blivit ett faktum. Det förespådde ju du för 2020. Också är det då när vi träffades 2019.
Mm.
Och vi pratade om det just att inredningsföretagen säljer mer än någonsin. Och vi pratade också om det här med fysiskt och online lite grann. Men sen pratade du om något som var, jag tyckte var lite intressant. Det här med curator.
Mm.
Att help people buy better.
Mm.
Vad menar du med det?
Du ställer så stora svåra frågor, Johanna. Och jag önskar att jag kunde komma in och bara så här vitsig och fyndig och bara snappa med vingarna. Och bara,
men det var det du som sa det. Jag bara citerar
förlåt.
Dig.
Förlåt. Om vi ska närma oss retail och butiksdöden. Ja, så är det. Just, det är också det är så många delar. Det pratas också om internationellt sett att alla dessa företeelser, konsumtionskontakter, eller vad man kallar det för, som man i normala fall hade när man gick till jobbet, de har ju slutat, eftersom man inte åker in till city för att jobba, utan du är kvar i din förort. Hänger du med i mitt resonemang?
Ja, jag är med.
Så konsumtionen har flyttat från city till där människorna bor. Och det är där vi pratade, den lokala konsumtionen. Så, bara ett exempel. Ta vilken så här, kaffekedja som helst. Behöver inte nämna några namn. Nu gör jag så här P3 eller public service-aktiga igen. Ta en kaffekedja. Kaffekedjan i city konkar medan kaffekedjan i Linköping som vi har använt då för tredje gången, eller i Sundbyberg, den blomstrar. Så, city försvinner och där människorna bor, det kommer blomstra. Och det är det som är det lokala. Och sen så sa du butiksstöden. Ja, och alltså jag är så förvånad över hur lite det händer. Alltså, det är att gå genom Stockholm idag är... jag överdriver. Men det känns som att varannan butikslokal är ledig. Jag överdriver. Så att, räkna inte. Men det känns som att varannan butik är tom. Eller har utförsäljning. Och det är ju så att konsumtionen har dels filtrat ut till där vi bor. Men också till nätet. Och sen har vi en annan del. Den tredje delen i det här med konsumtionen. Det är ju liksom experience economy. När jag pratade då 2019 om butiksstöden så pratade jag om att bara stå och sälja saker över disk är inte intressant. Utan du vill ha en upplevelse. Experience economy. Och så är det fortfarande. Och det handlar om att man vill ha någon som hjälper en att köpa bra produkter och utvalt. Jag vill inte, för att kunna gå in, få mig att gå in i en butik och inte köpa det online, så måste det hända någonting i butiken. Och då behöver det vara antingen sjukt trevlig service, att det sitter bättre, eller en skönare stol, eller att det hjälps att göra ett bättre miljösmartare liv helt enkelt.
Mm.
Där klimatfrågan absolut finns där.
Det känns som att det är någon slags personal shopper 2.0.
Ja, det är inte ett dåligt ord. Nej, så kan man säga. Och det är och det ställer helt nya krav på liksom våra butikskedjor. Liksom. Vilken personal ska man ha? Alltså, Ska man ha någon som är söt och effektiv, eller ska du ha någon som är söt och trevlig? Eller förstår jag menar, det är liksom, nej men det är olika kompetenser vi letar efter. Så det är ju, och det är ju också här, du behöver kunna veta vilken stekpanna som är bäst för Johanna Hylander liksom. Och kunna ge ett råd och säga, nej men, och så har det varit. Jag menar, lyssnarna som hör det här så här, ja men så var det ju för 30-40 år sedan. Ja, jag vet det, men så är det inte idag. Att gå in i en butik och köpa en stekpanna är inte roligt. Det är liksom så här, du går och tittar på pris. Liksom. Det är också där vi är, eller varumärke. Det här är en fin stekpanna. Men passar den Johanna Hylander eller Trend Stefan? Det är liksom två olika saker.
Och du vet ofta att du kan inte fråga någon.
Nej.
För de kanske, de kan inte det.
Nej, det är lite grann som man känner. Ja. Och det handlar inte bara om stekpannaföretag. Det handlar om alla liksom så här. Nej.
Ja, men det är intressant. Butiksstöden är ju, det där är ju en spännande nöt att knäcka.
Ja, och det fascinerande är att företagen som då har haft butiker går ganska bra idag. Därför att de har förflyttat sin handel till nätet. Medan då fastighetsägarna, vi pratade om tidigare, fastighetsägarna står där så här med handen i brevlådan. Säger man så? Skägget i brevlådan? Kanske bara. Jag vet inte, de har någonting i brevlådan. Och helt så här liksom. Nej men det finns ju... Igen, en Stockholmsreferens på Sveavägen, mitt i stan, så precis vid Adolf Fredriks kyrka, så är det en sån här jättelokal som har stått tom i ett och ett halvt år. Liksom. De får inte uthyrd. Den är ett centralt läge. Vad är det för fel på lokalen? Mm. Det är inget fel på lokalen, bara att det ingen som vill ha den.
Mm. Finns det några framgångsexempel som du tycker, men de där gör ju det riktigt bra?
Jag skulle säga så här, jag köper ingenting. Jag köper mat. Jag tror att jag ska inte säga att jag är normen för alla svenskar. Men jag lägger jättemycket mer pengar på mat än jag gjort tidigare. För jag köper ingenting längre. Det är snart påsk. Jag kan gå och tänka så här. Gud, jag borde köpa lite goda ekologiska ägg. Och till de här ekologiska äggen borde jag ha en så här handvispad skagenröra från någon saluhall. Högtorgshall. Eller förstår jag menar? Alltså, man går och tänker i de banorna snarare än att tänka att jag borde köpa en ny vas för att ha tulpaner i. Eller borde köpa en ny rolig kycklingtröja. Så att mina tankar går automatiskt till liksom så här, har jag pengar över? Gott vin eller en påskmust eller så liksom. Så där är ju liksom... Där går mina pengar.
Men är de så himla roliga då? Eller så i framkant matleverantörer?
Nej, men jag tror att mina behov... Nej, det håller jag med om. Mina behov är där. Det kanske handlar om att man behöver... Att vi kanske behöver prata om att smaker ger en annan slags tillfredsställelse än en kycklingtröja. Men jag pratar om de här sakerna för att vara tydlig. Det är därför det blir så konstigt.
När det gäller hållbarhet så pratar vi om det redan 2019. Och i den meningen att inredning och möbler håller under tid. Att man har material som håller och är miljövänliga. Men sen började jag fundera på det där och tänkte, det måste jag fråga dig. Kan vi liksom förlita oss på att konsumenterna ska ta det här hållbarhetsansvaret? Eller ska vi inte skicka över det på producenterna? Att hållbarhet är liksom ett grundläggande krav som man kan... Ja, men när man säljer inredning, är det naivt att tro det? Eller är det liksom, kan man inte förvänta sig att vi borde snart komma till en kvalitetsmärkning?
Jag känner inom hållbarhetsområdet, för första gången på ganska länge så händer någonting nu. Det känns jätteroligt. Ja. Och då menar jag att det sker, att det är liksom så här, och det är också kopplat till aktivismrörelsen, att man blir så här arg. Det är jätteroligt. Ja, men det finns energi i ilska. Och det finns jättemånga arga där ute i liksom så här hållbarhetsträsket, eller vad ska vi kalla dem för. Miljömupparna, de är arga. Det gillar jag. Det som kommer ske under våren nu skulle jag säga, det handlar väldigt mycket om att vi diskuterar ordet greenwashing. Och det har vi pratat om tidigare, det vill säga att man säger att man är ett miljövänligt företag, men så visar det sig att man bara har det som så här... En liten fernissa. Det är inte alls att man är så miljövänlig. Och detta kommer att pratas om jättemycket. Det kommer att pratas om jättemycket. Och det är jätteroligt. Så det kommer att vara jättemånga företag som går ut och säger så här. Kolla, vi gör miljövänliga produkter. Och så kommer aktivisterna och säger så här. Nej, nej, nej. Ni är inte alls miljövänliga. Ni bara säger det på den här produkten. Men alla andra 99,000 produkter som ni gör också är inte det. Så sluta ljug. Det kommer att hända och det är roligt.
Det är roligt.
Alltså, ilska är en bra energigrej. Vad man också kan prata om är ju att de unga människorna ser det på ett annat sätt. Det pratade jag om i min trendrapport också nu för det här året. Där det finns undersökningar som säger att vi som är medelålders och äldre, vi ser ju miljövänligt som, eller hållbart som någonting som håller länge. Alltså det ska hålla över tid och vår möbel är visserligen gjord av dåligt material, men den håller sjukt länge. Så därför är vi miljövänliga. Och de unga människorna ser inte alls på det sättet. De är så här, fast det räcker ju inte. Att det håller länge räcker inte. Vi vill att det ska vara gjort av människor som har fair trade-arbete, som har bra förutsättningar. Det ska vara veganskt. Det veganska kommer in jättemycket i denna trend till exempel. Så att, ja, men det förändras. Det förändras jättemycket.
Mycket intressant.
I like it.
Om 2020 var hemmakontor, paddel, vinterbad och trädgård, kort summerat. Vad blir det för ledord för 2021?
Det vi inte pratar om är liksom mina konkreta trender. Men jag skulle säga att en av de sakerna som jag tycker om är ju den här nya energin med dessa unga människor, dessa 20-åringar. De gör soffor som är obekväma, som jag inte kan sitta i. De gör ful inredning som jag tycker är jättekonstig. Alltså jag tycker det är så roligt. Men de håller liksom just nu på att utforska sin egen smak. Och de säger så här: jag skiter i vad Trendstefan gillar. Jag bara, det är fantastiskt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och de här 20-åringarna som så här skiter i vad jag tycker, I love them. De är fantastiska. De söker inte bekräftelse, de vill inte kläppa medhårs, de vill inte göra fint. Eller de vill göra fint, men för sin grupp, vi medhårs, de skiter i fullständigt. Jag tycker det är fantastiskt, det är jätteroligt. Och det kan man se väldigt tydligt i då liksom, vi ser ju inga nya produkter egentligen, utan det vi ser nu är nya färger eller nya färgkonstellationer. Så du och jag som inte är 20, Johanna, vi kommer gilla sandfärgat fortfarande som bas, och så kommer vi gilla någon kompletterande färg, kanske ljusblått i år. Det kanske kommer vara lite rödbetsrött till exempel. Medans då de här ungdomarna, de bara skit det. Vi ska ha lila och rosa och ärtgrönt. Just den färgkombinationen. Mark my words. Lila, rosa. Lila, mörkrosa och ärtgrönt.
Oj, oj, oj.
Jättefult. Jättefult.
Lite coolt.
Det är jättecoolt.
Ja, ja.
Men det är också så här, så man ser det, man bara, alltså fy fan. Fy fan, vad fult. Men det är roligt. Det är jätteroligt.
En sista fråga.
Ja.
När vi tittar tillbaks på det här, på de här åren som vi nu är inne på faktiskt under pandemin. Om vi tittar om 10 år. Vilka spår tror du det här lämnar efter sig? Det är också en sån där liten lätt fråga. Men tror du ens att det kommer att vara några spår efter den här pandemin? Eller kommer vi bara att liksom, det var så, och sen kör vi vidare?
Ja, vad man säger om pandemin, igen de här små frågorna som Johanna slänger ut. Men vad man säger om pandemin är att de förstärker redan pågående förändringar. Som till exempel digitaliseringen. Jag tror absolut att vi kommer arbeta på ett annat sätt. Det kommer vara en viktig faktor. Och vad vi behöver göra nu är att definiera vad vill vi göra med vår lediga tid. När vi inte, och svaret får inte vara kolla på Netflix. Liksom. Alltså, det får inte vara så. Vad vill, och det ska bli spännande. Vi ser liksom väldigt få varumärken eller personer som tar plats där. Alltså just nu det enda vi gör förutom då Netflix det är paddel, det är yoga, det är vinterbad. Det är det enda vi gör. Men vad gör vi mer? Om man har liksom så här 2 timmar över per dag. Börjar man baka? Är det då hantverket kommer tillbaka? Är det då liksom vi sorterar bättre? Är det då vi liksom så här, vi skiter i dagis och tar hand om varandras barn på ett annat sätt. Så det kan utvecklas. Det är lite, i år är det absolut för tidigt att säga. Men på 10 års sikt så kan vi absolut ha en helt annan sorts lifestyle. Jag tror att en nyckel som vi inte har pratat om, det är det sociala. Alltså vi vill träffas mer. Därför att det gör vi inte nu. Och det kommer vi, så att säga, vi kommer hitta nya former för hur ofta, hur mycket kan vi träffas mer? Om vi inte träffas så mycket fysiskt, hur kan vi göra det annars? Vad gör det roligt? Alltså, energin i att liksom så här, träffa en annan människa, det pirret är centralt i våra liv. Det märker vi nu. Och hur kan jag få det oftare?
Mm, intressant. Den allra sista frågan.
Vad ska jag äta ikväll?
Ja. Nej. Nej, men vilken person skulle du vilja lyssna på? Vem är det, eller vilka är det som du känner att de här är jag så intresserad av? De skulle faktiskt vara lite kul att lyssna på.
Ställde inte du den frågan till mig förra gången också?
Jag ställer den varje gång. Men nu tycker jag, nu känns den extra.
Ja, men jag är ju... Jag försöker alltid tänka på människor vars röst inte hörs så ofta. Så jag skulle vilja höra... Ja, men vi hade hela Black Lives Matter förra året, till exempel. Där finns det mycket att prata om. Jag skulle vilja prata om folk som har samisk ursprung. Vad händer där? De syns och hörs inte så mycket. De vill jag höra. Det handlar, etniciteten finns kvar liksom, i att prata om. Liksom. Alltså, romska också, vandrande folk. Ja, men du vet så, det finns jättemycket som har med etnicitet att göra. Jag tycker också det är jätteviktigt att prata om icke-Stockholm. Det händer... Vi i den här stan tror att världen liksom så här centrerar runt Stockholm och Stureplan. Liksom. Och det är, för mig, utifrån ett designperspektiv så finns ju ingen region som är så intressant som Malmöregionen just nu. Shit på en fritt vad det händer där.
Ja, det blir...
bara liksom så här, men tänk nu då liksom alla dessa utflyttande människor liksom som flyttar ut till, vi har sagt Linköping 3 gånger tidigare, så vi kan ta Linköping igen. Tänk alla nu stockholmare som flyttar tillbaka till Linköping, så här, ställer de andra krav liksom? Är det så här, nej, men vi vill inte ha Sibyllas korv, vi vill ha Bastard Burgers som alla andra har. Alltså, vad händer i deras liv? Liksom, så här, där finns också någonting att prata om. Bort ifrån den vita etniciteten och bort från Stockholm. Ja.
Då får jag ut på en landsbygdstur.
Ja, det tycker jag är helt okej. Gärna.
Snart, när jag kan resa.
Ja, just det.
Du, om man vill komma i kontakt med dig, du har ju precis haft Stora Trenddagen. Mm. Den kan man väl se och köpa, så att säga.
Det kan man göra. Om man vill köpa biljett till Stora Trenddagen, för nu finns ju den digital. Då kan man gå in med, jag gjorde den tillsammans med NCS, alltså färgföretaget. Så att om man går in på NCS eller googlar, så kommer man in där. Kan man köpa biljetter. Annars så finns jag på Instagram. Trend Stefan, that's my name.
Yes, tack snälla Stefan.
Tack.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.